Nacka. Det här är Radio Nacka. 99,9 MHz och radiolars.com. Ja, nu har vi en underbart vacker sol som strömmar in här. Jag är tvungen att dra ner gardinen för att freda mig lite ifrån den. Det låter konstigt, jag glömde hörlurarna där uppe, så jag har kopplat in såna här hörpluggar man stoppar in i hörselgången, och det låter så annorlunda. Men solen ska i alla fall fortsätta idag. Nu är vi tillbaka till soligt väder igen. Det kommer bli ingen nederbörd, det kommer bli sol, ja, någon enstaka moln kanske under dagen. Just nu har vi 7 grader här i Nacka, 8 grader, och det kommer att gå upp till 11 grader. Så det blir inte så jättevarmt idag heller, men sol och lite kyligt är perfekt om man ska köra en stor V8. Då får en bra kylning och rullar bra lugnt och sådär. Solen gick upp 4.59 och går ner 20.33. Vinden 3 meter per sekund. Sydvästlig, vridande mot väst senare idag. Avtagande lite. Ja, så ser det ut i alla fall. Och ja, naturligtvis ska vi be oss in i Stockholms historia här om en liten stund. Det är Lars Erikssons bok Stockholms historia under 750 år. Vi ska fortsätta med. Men ja, det är klart att den största nyheten igår var naturligtvis synkgeneratorn som gav upp. Det blev ingen television på 40 minuter under nästan primetime igår kväll på TV1 och TV2. Jag satte mig ner där och skulle titta på TV med mamma, och det är bara hoppa på bilden, och vi har ganska dålig mottagning på TV2, så jag tänkte det var det. Vi skulle se de här kulturnyheterna, vi är väldigt kulturella. Och så och det bara hoppade liksom. Men TV1 var lika hopp i den, aha. Och man kunde se där att bilden inte kunde komma rätt, den liksom ibland kom rätt lite och hoppade runt och sådär, och så att det är klart att då misstänkte man den här. Då är det ju synkgeneratorn. Men det var ganska allvarligt ur totalförsvarets synpunkt att Sveriges Television förlorar sin bild både på TV1 och TV2 och digitala kanalerna då i 40 minuter på nästan primetime. Och det är klart att det är ju Sveriges Radio och Sveriges Television är de viktigaste punkterna i totalförsvaret. Så det är klart att det är ju någonting viktigt det där. Nu borde väl kanske ljudet ha kunnat funka, men jag vet inte riktigt. En TV, så här borde ljudet börja kunna komma ut, tycker man. Men jag vet inte. Det är väl viktigt med bild där för dem. Så att det blev från 18.30 igår till 19.10 ungefär, så blev det ingen TV i hela landet från Sveriges Television. Vad var det som hände då egentligen? Ja, rent tekniskt är det så här att TV är precis som film, en massa bilder. 25 bilder i sekund har vi i TV här i Sverige. Så alla apparater, om det är kameror, om det är videobandspelare, om det är såna här datorer som levererar någon bild, eller om det är någon bilder som kommer in utifrån stora världen, eller allt det där kommer då med 25 bilder i sekund. Det är som en liten puls som går 25 bilder i sekunden hela tiden. Så när man ska blanda de här signalerna med varandra, man ska mixa bilder med varandra, eller man ska gå från en bild till en annan, då vill man inte ha något hopp. Då är det precis som man tar en film. Film har ju oftast 24 bilder per sekund. Men när man ska klippa ihop två delar av film med varandra, så klipper man inte mitt i en bild. Man klipper emellan bilderna så att det ska rulla jämnt i projektorn så där. Så kommer en ny bild så att det liksom inte är något konstigt. Så det är samma sak med TV. All tv-utrustning levererad av 25 bilder per sekund. Och när man ska blanda dem med varandra, de här bilderna, så gäller det bara att synka ihop dem helt enkelt. Så man har en liten burk som heter synkgenerator. Så den levererar en puls. 25 bilder per sekund och skickar ut en puls. Och sen ska alla apparater rättas efter det. Så alla kameror, alla videobandspelare, alla såna generatorer som gör bilder och allt vad det kan vara, de rättar sig helt enkelt efter den här synkgeneratorn, efter den här pulsen. Så alla ligger och flimrar i samtidigt. Och då kan man lätt blanda bilder med varandra. Och på TV-huset så sitter en sån här generator. Och Det blev något fel där. Och allting i tv-huset är låst till det här. Så att de har inte sagt någonting, men vad jag förmodar sig inte att spela in eller redigera den här tiden heller. Utom med mobilutrustning då, bärbara kameror och sådana här. Så det var rent tekniskt vad som hände, och jag tror väl i och för sig, det är ganska intressant, för att teknik var ju krångligare för och mer sårbar för. Och i och med att tekniken har blivit så mycket enklare och billigare idag, så har det blivit lättare att göra en mera säker, för man kan helt enkelt bara ha flera grejer, apparater, och dubblera och triplera och så här. Det är ganska billigt och enkelt att ha flera uppsättningar av saker. Men å andra sidan har vi ju datasystemen. Och datasystemen innebär ofta en centralisering, att man centraliserar saker och kopplar ihop dem. Och så vi har samtidigt blivit mer sårbara, fast på ett annat sätt. Och det intressanta är ju att ibland just television, så om man spelar något program från VIP-bandspelare, så kan man ha en reservbandspelare. Jag arbetade med TV i Amerika en hel del, och då hade man ofta backup, så att det stod och rullade två maskiner då samtidigt, så att den ena var reserv för den andra. Men problemet med datorer, när saker och ting ligger inspelade på datorer, är att det är sällan det är ett sånt här hårdvarufel, alltså att det är någon liten smuts någonstans eller någon liten del som börjar bli utnött, vilket är det som är mankerar när det gäller eller analoga eller maskiner. Men när det gäller datorer så är det ju ofta någon programfel. Det är någon liten bugg i själva dataprogrammet, eller det har blivit programmerat fel, eller det blir någon sån här konflikt mellan två dataprogram som gör att det inte funkar. Då kan man inte bara ha backup. Om man har två likadana datasystem som står och går, det är alltså sällan en mekanisk fel som gör att de fallerar. Och skulle det vara det, då kan man gå över till den andra. Men det är oftast en mjukvarufel som gör att det kraschar. Så då har man två likadana datasystem, så kraschar bägge samtidigt. Så det är inte så lätt att ha backups där utan vidare med datasystem. Då ska man ha ett helt annat datasystem också. Ska man ha analoga mekaniska system som backup, som då inte drabbas av samma problem. Men det är ju ett väldigt arbete att hålla på att spela in allting separat på gamla analoga maskiner och ha det liggande. Det beror ju på vad man har för krav på driftsäkerhet. Jag vet att de amerikanska ställena var på, så hade man ofta, där hade man alltid dubbla maskiner man sände med. Men de har inte haft så mycket i Sverige faktiskt. Trots att Sveriges Radio och Sveriges Television har ganska hög driftsäkerhet rent allmänt. Men man har däremot alltid haft maskiner inom räckhåll, som man kan byta och gå ut till en annan maskin och sånt här. Och annan utrustning och andra studior, och det har man alltid haft. Men inte det här att det rullar parallellt och man bara kan gå över. Men det lustiga när det gäller sån här driftsäkerhet är att det är väldigt vanligt att det är operator error, att det blir ett fel på att någon har gjort något fel. Och därför kan det faktiskt vara en fördel att inte ha då två exakt likadana såna videobandspelare som står i snurren. För att om en operatör gör ett fel, i och för sig, om man tvingas öppna asken och skriva på eller kolla någon nummer hit och dit, tvingas göra det två gånger, risken mindre att han gör om som har fel två gånger. Men egentligen bättre att ha lite olika maskiner som ser lite olika ut och jobbar lite olika och lite sånt där, för då är risken mindre att man gör om samma fel. Så det där med driftsäkerhet är ju ett intressant ämne, och det är ju bara när det blir fel som det märks. Det är precis som med elnätet, det kan stå och vara ström i 10 år, utan folk tänker inte på det, tar bara för givet tills strömmen försvinner. Men bakom kulisserna arbetar folk med att hålla strömmen igång. Det är en hel del arbete att fixa och trixa hit och dit. Och det gäller samma sak med tv-utsändning naturligtvis. Det är en hel del fixande, trixande hit och dit. Rent allmänt har ju Sveriges Television alltid haft ett högt teknikkonto jämfört med mycket annan tv. Man har alltid haft senaste och nyaste apparaterna. Och det är väl kanske inte så bra alltid, för att det är många barnsjukdomar, framförallt med datasystem. För som har sett just på Rapport Aktuellt, så har ni märkt att det har varit problem med ljudet här de senaste åren. Och det är alltså nya digitala bord som de bara hittar på någonting plötsligt, och de som sitter där och trycker på en knapp och det händer ingenting. Ibland har de inte kunnat stänga av mikrofonerna, som har bara legat ut och inte kunnat fimpa dem. Vilken panik. Fast det är vanligt att inte gå och sätta på någon ljudkälla. Men så det här är ett problem. Och just på tv har man börjat lägga upp jättelika datasystem nu, så att alla inslag, alla tv-program som görs ligger liksom i ett och samma jättelika datasystem över hela landet. Så det är alltså mer de här, det är ganska intressant med teknik, jag pratade om det tidigare, att ny teknisk utveckling, nya saker kommer, men så kommer det nya problem istället. Jag berättade tidigare att digital teknik gör att man kan få bättre kvalitet på bilder ut. Men det är inte säkert att de som sänder programmet vill göra det. De kan ju vilja stoppa in flera kanaler istället, i samma fysiska kanal. Och då är man tillbaka till sämre kvalitet. Och det finns olika former av kompression för att just få in flera digitala kanaler på samma kanal. Så har man olika former av att man komprimerar signalen som ska ta mindre plats, och då blir den sämre, det blir försämringar. Och det är alltid sådana här glidande försämringar, så att det är många som tycker, här är ungefär, det här ser bra ut. Så att så har det alltid varit, att det har alltid varit avvägning mellan kvalitet och ekonomi ibland, eller enkelhet och sådär. Och som sagt, förr blev det fel av andra anledningar, och nu blir det fel av nya anledningar. Just det här med synk är ganska intressant, för att som jag berättade då, TV är 25 bilder per sekund, och alla TV-apparater, alltså alla kameror och videobandspelare och alla filmskannrar man hade förr och diaskannrar, men nu är det dator, allting som levererar bilder i typiskt TV-hus måste då synkas in om man ska mixa de här bilderna med varandra. Och nu i dagens läge är det ganska lätt gjort, om det kommer en signal ifrån så här från England och så ska den vara med i TV, eller det är någon reporter där eller någonting, då är det bara att man fördröjer de här inkommande signalerna tills de ligger synkront med signaler man har hemma då, på TV-huset i det här fallet. Och som man berättade tidigare, men när man fördröjer bild så där, då är det inte alltid man tänker på att fördröja ljudet. Så då är vi tillbaka till det här att det inte är läppsynkront längre, som vi hade problem med förr när man spelade in bild ut separat med film. Men det är ganska intressant, för att förr, innan man hade de här små sakerna som kallas för frame stores, som alltså fördröjer bilden så att den ska synkas in, innan man hade dem, för de kom, ja, de vet, ska vi tänka här nu, när började de komma? Var det på 80-talet först? Ganska, eller 70-talet måste det ha varit ändå. Kom in ganska sent ändå, men innan dess fick man använda sladd. Nere i TV-huset låg det hundratals meter med sladd. Så varje apparat, varje kamera, varje filmskanner, alltså där man spelar upp film i TV, eller varje videobandspelare och varje sån här diaskanner man hade, de gick ner sladd ifrån dem ner till TV-husets källare, så låg det liksom stora slingor med sladd där. Och det gjorde man helt enkelt för att fördröja signalerna från varje apparat så att de skulle hamna i synk med resten av TV-huset. Och det var alltså bara frågan om hur många meter och decimeter sladd man hade. Fick man klippa av där så att det blev rätt längd. Så fick man göra förr. Och fördöja sladdarna. Så man då satt och sände från TV-huset, och så kom det någon signal. Ja, från Malmö, eller om det var någon OB, sån här sändning någonstans utifrån. Då kom ju den signalen in. Då kunde man ju inte styra signalen, den här synken, utifrån den här OB-bussen som stod någonstans i landet. Eller det här som kommer från Amerika eller från Malmö eller vad kan det ha varit. Så då fick man låsa hela då, rapportstudion till exempel, i TV-studion där, i TV-studion. Fick man låsa in den synken till det som kom utifrån. Och det var ju inte så driftsäkert, för det kan vara instabilt med sändningar från Amerika eller någon buss som står någonstans. Det kan vara någon unge som sparkar ur sladden plötsligt till bussen, så det, rätt för det, så tappar man ju signalerna, och då faller ju hela bilden på allt man sänder där från TV-studion också. Så det hände då och då. Men då tar ju naturligtvis TV-studions egen synk in, men det rullar på alla TV-apparater i hela landet och gjorde det. Men vad man gjorde för att lite mjukt, om man satt och sände här i en rapport, och skulle man ha en sändning ut från stan, då fick man liksom lite sakta i steg gå över och låsa in sig, synklåsa sig till den här signalen som kom utifrån. Då kunde man se hemma, ryckte till lite i bilden, för då gick man liksom i lite finare steg. Och det där lite finare steg, jag vet inte om det måste ha varit sladdar som låg i TV-huset, som man skickade signalen, sin signal runt en extra loop och en extra sladd för att fördröja den, måste man väl ha gjort. På den tiden fördröjde man till ljudet, men Det var inte fråga om lika mycket fördröjning då, skulle man kunna säga, eftersom det är inte som idag när man har så mycket frame store man kan gödsla med dem. Men det är som helst. Så att på så vis var ju tv väldigt osäkert och väldigt svårt att köra. Om man hade sändningar från två olika håll samtidigt, så kunde det bli problem. Jag kommer ihåg någon rapportsändning 1973 när dels kungen, gamle kungen, låg och dog. Och det var någon av storiesdramat. Då skulle man i nyheterna, jag minns inte om någon rapport eller aktuellt, tror jag, rapport, men då skulle man då dels sända från Norrmalmstorg direkt och sen direkt ifrån kungens dödsbädd och så tillbaka till Norrmalmstorg. Och då var det inte så lätt, för då hade man ju två olika sådana synkar som kom in, så då fick man liksom låsa in sig då till den ena då ifrån kungen, och så fick man gå över till studiokameran då där. Och var det Claes Elfsberg redan då som satt och pratade kanske, och då han började ungefär, ja det var det, och men han kanske inte var ett nyhetsankare då, men så fick man liksom under tiden att nyhetsankaret var i bild fick man ställa om den här långsamt till tv-huset synk, och så fick man liksom synka in till den här synken som kom ifrån Norrmalmstorg, så att då ryckte det till liksom i bilden flera gånger så där ifrån när man tittar på nyhetsankaret. Men det här gjorde att det var ganska krångligt att sända tv för. Det var inte så enkelt som det är nu. Och det var inte bara att man kunde hoppa mellan olika ställen i världen. Man fick liksom vänta på tekniken att de kunde synka om och sånt där. Så det är mycket sånt där arbete bakom kulisserna som är ganska okänt och som är ganska intressant. Det vore kul att göra lite mer teknikhistoria om hur utvecklingen har gått. Men det är klart man blir bortskämd för att, om vi går ännu längre tillbaka till 50-talet eller vad, då fick man, måste man sända ifrån Malmö, fick man rikta om de här mikrovågslänkarna på Televerkets torn och sånt där. Så att det har hänt saker i alla fall, och det lustiga, tekniken har gått framåt, den är jättebillig och enkel idag, vi kan jättemycket, men sårbarheten finns kvar. Det är bara det att den flyttar sig till nya ställen, och rent generellt kan man väl säga att även om man har en massa olika teknik, så är det fortfarande den här centralstyrningen, för allting ska styra centralt. Det blir alltid en öm punkt där på något sätt, hur man än gör. Även om man är säker på att idag så arbetar man för fullt för att fixa det här med just synken i tv-huset, så det inte ska vara något problem för framtiden. Men ändå simman, saker som man inte tänker på som verkar enkla, man bara kan få på tv. Det händer mycket där bakom kulisserna som är komplicerat och viktigt. Det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 19 minuter över 7 på morgonen. Jag heter Lasse Lundberg. Finns här varje morgon mellan 7 och 8. Vi har en 8 grader utanför fönstret. Det kommer kliva upp till en 11 grader sådär någonting idag. Och det kommer vara soligt hela dagen. Enstaka små moln kanske. Nu vet jag vad jag ska göra apropå teknik. Jag har ju... Det har varit stor omställning. Jag har haft en gammal CD-spelare utan display som bara tryckt igång. Så jag har gått och kört. Men nu har jag faktiskt kopplat in den i min dator så jag kan... Via datorn bestämmer vilka låtar jag ska köra. Så nu ska jag välja. Nu ska jag spela första låten här. För den är bäst faktiskt. Ernesto Cortázar. Thank you. lyssna på det här. Vi hörde Ernesto Cortázar med Every Child is Jesus. Och det kan jag säga för att nu vet jag så vilka låtar jag spelar här. Det här är så fantastiskt. Jag har stoppat in CD:n i datorn där man kan styra datorn liksom och bestämma vilka låtar man ska spela. Det är så ball. För jag köpte en sån här billig CD-spelare annars som man bara trycker på Playstore och går. Va? Man vet inte vad det är att spela. Men det har gått bra. Jag har liksom bara haft musik som en vattenkram och vid upp. Vid ner lite musik så när man behöver lite musik. Utan att veta vad det är. Och det är ganska kul. För mig är det en stor omställning. För jag har ägnat många, många år att var radiodisk rock och spela låtar och då väljer man musik. Man ska få starta så exakt om man håller på väljer låtar. Det är viktigt vilka låtar det är. Man säger vilka låtar det är. Startar och mixar med varandra. Så därför är det verkligen en omställning att bara ha en CD-spelare som spelar en skiva som är ungefär 73 minuter verkar det vara ungefär. Som hela sidan är där. Så att jag bara haft den spelandes. Så det är i alla fall en stor omställning. Nu är jag så van att bara dra upp och ner. Så måste jag, ska vi se. Ska jag hoppa till nästa låt där då? Vänta, är det där man gör? Så måste jag, nackdelen är att jag måste köra musen med vänsterhanden här. Det blir nästa utvecklingsprojekt då. Sätta mus. Där kommer en ny låt. Ja. Det är ganska trevligt också. Nåja, det här är Radio Nacka 99,9. Och vi ska gå vidare. Jag måste väl gå in på de tråkiga sakerna också. Man har hittat mer kärnvapen i Nordkorea. Och den här Oil for Scandal-historien som jag har berättat om, den rullar på. Jag har en ny artikel här från Front Page Magazine som behandlar den saken. Och mer hörselskador bland kvinnor har man upptäckt. Och gå inte ut på internet och risken att ni hittar bilder av Michael Jackson. Han ser konstigare ut alltså. En person som ser riktigt konstig ut som, om ni har dator och kan titta på gårdagens rapport, kolla då på gårdagens rapport och så hoppa in 19 minuter in i programmet. Där är bild på Muammar Gaddafi. Han är ju inte rätt alltså. Muammar Gaddafi var på besök på EU var det väl då. Han är klädd i en säck, en gammal postsäck eller vad han är klädd i som han virar runt sig. Och så går han runt och så tittar han liksom så håller han huvudet bakåt så här. Alltså han verkar helt konstig. Han ska se så tuff och så stor och så magnifik ut så han liksom bara håller huvudet bakåt och säger ingenting och rör ingenting för han måste försöka hålla sig cool. Så han har ett gäng livvakter runt sig. Bara tjejer som livvakter runt sig. Någon blå sån här, jag vet inte. Han kanske vältränade jiu-jitsu eller inte vet jag. Han har några tomatkarbiner under dekoltagen. Jag vet inte riktigt. Men så att han är konstig alltså. Han är jättekonstig. Och så skulle han då på bilder och på foto som man brukar göra hälsa på någon. Och stod han som stenansikt och bara försökte se ball ut. Han ser ut som en 14-årig gängmedlem som bara försöker vara ball och tuff och cool. Men som inte har noll koll. Som har noll koll. Så Muammar Gaddafi, och det var han som beordrade en del terrorattentat bland annat mot diskoteket Labelle i Europa och lite såna saker i Tyskland var det. Och naturligtvis han beordrade Lockerbie-attentatet också. Så han har gjort en hel del terrorattentat och han tillsattes av Sovjet. Det var ett led i, jag pratade tidigare om Moskvas stora ambition att kontrollera hela världen. Och en sak man ville göra var ju spräcka oljekartellen som jobbade för västvärlden skulle man kunna säga. Och ett sätt att börja spräcka upp den oljekartellen var genom att placera Muammar Gaddafi som boss för Libyen. Och det gjorde Sovjet. Och en av de som gjorde själva jobbet var en man som heter Armand Hammer, en amerikan som har oljebolag. Han var vd för ett oljebolag som heter Occidental bort i Los Angeles. Och han jobbade även för KGB eller för Moskva. Det var egentligen mer direkt för Moskva. Då. Han stod nästan ovanför KGB men det var de han hade dagliga kontakter med. Så han var alltså en amerikansk oljeman som jobbade för Moskva. Och till så sent som när avled han. Det var på 80-talet va, tror jag. 90-talet kanske. Och vad han gjorde för Moskva var att sköta mycket av det här praktiska. Och Moskva hade ju agenter runt hela jorden och de skulle ha pengar och de skulle ha fond, liksom fund, så de skulle den praktiska markservicen. Så det jobbade han med. Och det intressanta var vad Harmon gjorde. Istället för liksom ta pengar ifrån Sovjet då och skicka ut till de här agenterna, så gjordes det ännu lite smartare än så, att Armin Hammer drev en del affärer och business i västvärlden. Och då togs alltså pengarna direkt, kan man säga, till de här KGB-agenterna. Så att en del av de sakerna som de behövde pengar till, och de skulle, till exempel om de skulle göra terrorattentat, så ville de inte bara smuggla ut sovjetisk ammunition och sprängmedel, för det kunde ju då spåras tillbaka till Sovjet. Så man ville ju köpa västerländska, till exempel man skulle, de stödde IRA, Moskva stödde IRA med vapen och sånt här. Och då ville man köpa västerländska bomber, och tejpen på paketen, om de nu kunde hittas efter kriminaltekniker, det skulle då vara västerländskt, köpa västerlandet och sånt här. Så istället för att det smugglades ut rubel och omväxlades till dollar eller någonting i den stilen, så gjorde Armin Hermes så att han gjorde business i västvärlden. Så pengarna kom liksom direkt ifrån västvärlden. Vi gick alla runt Moskva. Det var ju Moskva som styrde och ställde, som bestämde alla operationer. Men pengarna gick liksom direkt ifrån västvärlden till de här KGB-agenterna i västvärlden som gjorde jobbet. Så det är en intressant liten detalj. Så Armin Hammer, han var verkligen en av dem som fixade och trixade. Han hade en massa olika bolag och pengarna skickades kors och tvärs och fram och tillbaka mellan bolagen. Så det var svårt att hitta de här trådarna tillbaka till Moskva. Det var svårt att hitta dem. Och jag vet inte hur mycket västerländsk underrättelse var inne och letade, men om de var inne och letade så kanske man trodde att de här terrorattentaterna var gjorda helt väst, så att säga. Man hittade vad inköp hade gjorts och pengar till för att betala hotell eller hyra bilar och allt det här. Det var inte bara terror, det var en del inflytelsearbete också för att, så att säga, hävda Sovjets sida av saken i media och sånt där. Och för att få in lite mer hårdvaluta så började också Sovjet att skicka ut en del av sina gamla konstskatter till försäljning i väst. Och det hjälpte Armin Hammer till med också. Han började sån här, han låtsades då plötsligt att han var konstintresserad, kulturintresserad, och började liksom sälja massa fin rysk konst. En del hade ju då, var ju gammal europeisk konst som hade stulits av Ryssland under de olika krigen. Så att det var en del av den som kom tillbaka. Så att Armin Hammer då kallade sig för konstintresserad och började sälja konst. Och en del var riktigt fin konst och en del var kanske inte speciell. Men allting var för att få in mera pengar i Sovjets kassa. Och det var samma sak där. Det var inte alltid de pengarna gick då direkt tillbaka. Utan en del av Armin Hammer, så att säga, styrde runt till en del av KGB-operationerna i väst. Det finns fortfarande Los Angeles ett konstmuseum i Wilshire, på Wilshire Boulevard. Och det är väl korsningen Westwood Boulevard och Wilshire Boulevard, om jag minns rätt. Mitt i det trevliga lilla staden där, i närheten av Westwood. Och där kan man gå på museum och titta på konst. Och det heter fortfarande Armin Hammer Museum. Och i porten bredvid ligger huvudkontoret fortfarande, jag vet, för Occidental Oil. Faktiskt mitt emot det svenska konsulatet brukar ligga där i Los Angeles. Så har det gått till. Och det går väl till så fortfarande, fast vi inte får reda på det för senare. Och en av de saker som Armin Hammer gjorde var att tillsätta Muammar Gaddafi. Ja, det var egentligen Moskva som gjorde det, men Armin Hammer skötte mycket av det praktiska. Få dit Muammar Gaddafi, och han sitter fortfarande som diktator där. Liksom ditplacerad, och han gjorde en hel del, som jag berättat tidigare. Moskva ville utföra terror mot västvärlden, men ville inte göra själva, utan ha underhuggare som gjorde det. Det kunde vara Nordkorea som gjorde det, och det kunde vara Bulgarien. Och det, men det var ju lite nära kopplat. Man helst var i organisationer som inte kunde spåras. Som Carlos, den internationella terroristen, och Bademeinhof-gruppen och sånt där, som inte direkt kunde spåras till Moskva. Men Muammar Gaddafi gjorde en del av de terrorattentaten. Och så svarade Ronald Reagan en gång med att göra en bombred mot Muammar Gaddafis, ett av hans personliga residens. Och då blev det tyst på Muammar Gaddafi. Då liksom lugnade han sig och slutade med sina utfall och terror och sådär. Vad Mahama har gjort senare? Ja, inom landet har han naturligtvis politisk repression och fängslar oliktänkande och torterar och såna här saker. Han har också gjort en drive i Afrika här de senaste åren och försökt, han har en hel del oljepengar. Men alltså, han har försökt att bli stor i Afrika, bli någon form av afrikansk ledare, och mycket av de krig och oroligheter som har varit i Afrika har faktiskt styrts ifrån Muammar Gaddafi, som har sett till att blåsa eld, blåsa luft i elden i många stridshärdar. Så han har jobbat på ungefär som Moskva gjorde, att se till att hålla krig och terror igång i världen, och har stökat till det ganska mycket i Afrika. Mycket av det lidande och svält och krigande har faktiskt haft hjälp ifrån honom, för att han skulle stödja sina totalitära vänner. Och eftersom han har pengar, så har han blivit lite av en guru, lite av en ledare där i bland många afrikanska diktatorer som ser upp till honom. Men nu har det satts press på honom, för det är väl ett par år sedan nu som västmakterna, England och jag vet inte hur mycket CIA har jobbat där med det där, men man har liksom försökt att pressa honom, och nu har han liksom börjat böja sig och börjat komma lite mer till väst och mjuka upp lite. För det är naturligtvis en del i kriget mot terrorn där. En sån som Muammar Gaddafi är en av de farliga spelarna. Så att det är väl lite till den änden då. Han har bara mjukats upp och det här får naturligtvis västliga underrättelsetjänster inte mycket credit för. Men det är faktiskt mycket dem och även regeringarna då. Sådana som, jag vet inte hur mycket Bush har varit inblandade här, men Tony Blair har varit det en hel del. De har liksom initierat och stött sådana här aktioner för att mjuka upp Muammar. Få in honom på den smala vägen. Så att det var till den änden som man nu besökte Europa här igår. Och gå gärna in på Rapport och titta på honom. Gårdagens Rapport, 19 minuter in i programmet. Alltså tisdagens Rapport, den 27. Idag är det den onsdag den 28 april. Och det har varit lite reportage där han såg väldigt konstig ut, iklädd en stor säck. Och sen på kvällen när han skulle lägga sig och sova, så hade de satt upp ett beduintält där. Nej, jag hittade inte på det. De har satt upp en beduintält i en park. Han sov. Han vaknade väl just nu där i sitt tält med sina, jag vet inte om han har med sig sina då livvakter, sina kvinnliga livvakter, om han har med sig dem in i tältet. Det vet jag, usch, vill jag inte veta ens. Men han anledde däremot ståndsmässigt till den här receptionen. Han har ändå en vit limousin Mercedes utan ens nummerplåt där, för det behöver man inte om man är Muammar Gaddafi. Sen får vi se. Det är bara att vänta tills Pierre Schori åker dit och kramar på honom och gulla med honom och ge honom lite blommor. Såna här ledare brukar vara populära bland den svenska vänstern. Får se om Hans Blix också åker dit och kramar om honom och säger att det är en fin kosse det här, Muammar. Jag vet inte, jag har inte sett någon uttalande från svenska vänstern än, men de är ju säkert på väg där med blommor och klad till Muammar Gaddafi. Det här är Radio Nacka, 99,9 och radiolars.com. Klockan är 7.36. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje vardagmorgon mellan 7 och 8. Och jag ska bara se vilken låt jag spelar. Den heter A Chasing of the Winds. Där ser man. Thank you. Och en sak som jag har pratat om här är ju FN:s Oil for Scandal-program. För en lång historia kort, alltså så att det ser ut som en hel del höga potentater i FN och en hel del höga ledare, då Frankrike, Tyskland, Ryssland, har gjort en hel del pengar på och med Saddam Hussein. Det finns alltså olja i Irak och Saddam Hussein gjorde pengar på oljan, och för att kunna sälja eller få hjälp med det så gjorde han en hel del såna här skumma affärer med västledare och med FN. Och västvärlden, övriga delen av västvärlden, tyckte Saddam Hussein var skurk och ville då sätta sanktioner mot honom. Men man satte upp ett program som då hette Oil for Food för att inte barnen skulle svälta, för att de skulle få medicin. Men det ser ut som det här har varit en stor korruption. Och det finns ingen riktigt som kan kolla in vad FN håller på med. För att who has jurisdiction over FN då, kan man fråga sig. Så det här har Wall Street Journal skrivit om sedan hösten 2002. Jag har berättat om några gånger. Jag har hört det på WABC berättas. Och BBC hade upp det här någon gång också. Och det intressanta är att de som är misstänkta är alltså Kofi Annan. Och det är han som nu sitter till en utredning för att utreda sig själv. Det är ungefär som Sten Andersson sa, vi ska tvätta byken. Så att den utredningen vet man inte mycket den kommer ut med. Men några som också är misstänkta är alltså då ledarna för Frankrike, Tyskland och Ryssland. Och se där, vilken tillfällighet. Ryssland, Tyskland, Frankrike, FN. Det var ju de länder och organ som motsatte sig att puffa Saddam Hussein av makten. Är inte det ganska intressant? De länder som inte tyckte man skulle in och bråka med Saddam Hussein, ja, för att uttrycka sig rått. Alltså de länder som nu misstänks har varit ordentligt korrumperade och gjort pengar på det här Oil for Food. Vi vet redan att Frankrike sålde en hel del vapen till Saddam, och så gjorde även Tyskland, och Ryssland hade även ryska vapen hittats. Man vet att sen Jacques Chirac satt och väntade på en jättelik check från Saddam Hussein, och det är inte konstigt att han inte ville att Saddam Hussein skulle sparkas av tronen. Och det här kan också förklara varför Saddam Hussein inte reagerade mot de här invasionsplanerna. Han hade ju kunnat sitta kvar i sina palats och vara kung för Irak och mångmiljardärer och sånt där. Men han måste antingen ha trott att FN och de här västliga staterna skulle hjälpa honom, eller också, ja, jag vet inte vad han trodde, eller också såg han väl väst som en makt kanske. Så det här är någonting som svenska medier naturligtvis inte gärna berättar om, för här är FN så fint, och jag tror det dröjer innan det kommer till svenska medier. Om det blir en stor skandal upplåst i västliga medier, då kommer det komma till Sverige också, men än så länge så väntar de. Ja, amerikanska kongressen och House, som det heter, kan man säga, som inte blandar ihop begreppen här. De har en kommitté som utreder såna saker, och någonting som heter House Subcommittee on National Security, och en rubrik då Emerging Threats and International Relations. De har haft en utredning om det här, och en kvinna som heter Claudia Rosette, som är journalist för Wall Street Journal, hon har vittnat inför det här med utskottsförhören, som man kan kalla för på svenska. Och jag vet inte, det är kanske enklast om man läser lite av vad hon sa där. Det här är alltså Claudia Rosette, journalist för Wall Street Journal, som vittnar inför House Subcommittee on National Security, Emerging Threats and International Relations. Jag ska bara läsa lite grann här. Kan man ge lite, kanske säga mer. Så Claudia Rosette sa då: Mr. Chairman, distinguished members of the committee, I thank you for the opportunity to testify here today. Speaking as a journalist, I would like to tell you that when I first began asking questions about the Oil for Food in 2002, it was not with the aim of uncovering a scam. Och scam betyder alltså lurendrejeri, det är alltså någon sån här, jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska. I wished simply to understand what appeared to be a complicated relief effort. Complications which, as we have since learned, served to veil a multitude of misdeeds. Alltså att man försökte dölja en hel del korruption. With almost every new detail I learned about the structure of the program, my astonishment grew. Had the United Nations deliberately set out to design a program open to manipulation by Saddam Hussein's regime? It's hard to think how the UN could have improved upon the arrangement that was put in place. There has been by now such abundant evidence of corruption within the United Nations Oil for Food program that today I will leave most of that detail, the more than 10 billion in bribes, kickbacks, smuggling and so on, to others. I would like to focus in brief on why the staggering levels of corruption achieved by way of Oil for Food were not only possible, but were positively invited by the manner in which the UN operates. Unless the failings of structure and custom are remedied, there is every reason to expect further variations on the extravaganza or graft we have now begun to explore. It bears noting up front that the United Nations has no effective mechanisms of checks, balances, and disclosure. What finally began to bring some daylight to this program was certainly not an initiative on the part of the United Nations, where Secretary General Annan and his senior staff at every turn sought to continue and expand Oil for Food. Nor was it any initiative of the Security Council, where the project of funneling relief through sanctions quickly became a rationale for huge flows of corruption-laden business between Iraq and such major UN players as France, Russia, and China. What finally flushed Oil for Food into the open was that Saddam's regime fell. It is obvious that there were many parties to Saddam's business who expected him to remain in power, protecting the confidential records of dirty deals. And it may be more than a coincidence that some of his favored business parts, notably Russia and France, but also the UN Secretary General himself, flush with his Oil for Food commissions and clout, lobbied to keep Saddam in power. Det här är alltså Claudia Rosett, journalist på Wall Street Journal, som vittnar inför The House, alltså en gren av USAs lagstiftande församling. Hon vittnar om att hon har upptäckt en hel del korruption i FN och att länder som Ryssland och Frankrike och generalsekreteraren själv, Kofi Annan, tydligen har gjort pengar på Saddam Hussein tillsammans med honom och inte dessutom, inte minst på Oil for Food som egentligen skulle hjälpa barnen i Irak. Det är ganska ruggigt det här, och det förklarar liksom att de här länderna och FN då motsatte sig att peta Saddam Hussein av tronen. Trots att det kom fram fler och fler tecken på att han stödde terror och skapade massförstörelsevapen och sånt i länderna. Claude Rosette fortsätter. There were immense conflicts of interest at work here. There was no effort on the part of the UN to inform the public of that fact. Though the UN and the Secretariat in particular had access to the financial details of Oil for Food, and the public did not. Notably, there was no word about these conflicts of interest from the Secretary General. Mr. Annan was one of the chief negotiators in the mid-1990s of the terms of Oil for Food. He picked its executive director, but Benon Sevan, who reported directly to him. And he was boss of the program from its second month in operation, January 1997, until the UN turned it over to the US-led coalition in Baghdad in November 2003. Jag ska stanna där. Jag får återkomma till det imorgon. För att bilden är ju klar i alla fall. Och vad som är tråkigt med det här är att nu säger då Kofi Annan och det här ska vi utreda. Och han har då tillsatt en utredning för att utreda det här själv. Och det är ganska självklart vad den kommer att mörkläka. Och det finns också en hel del starka spelare i FN som inte vill att den ska komma ut naturligtvis. Så, och svenska media säger naturligtvis ingenting än så länge. Jag har inte hört eller sett någonting om det här. Och Wall Street Journal har skrivit om det sedan hösten 2002. Det har inte varit så stort amerikanska media heller. Det är väl Fox som har tagit upp det här till en del. Och ja, jag har sagt vad jag tycker om FN förut. Vad kan man vänta sig av ett gäng diktatorer plus då några demokrater? Varför skulle delarna liksom vara sämre än summan då? Det, nej. I alla fall, så vi får höra mer om det här. Men nu måste jag ge mig in i boken om Stockholms historia också lite när vi slutar. Gräddhyllor och skuggsidor, boendets fram- och baksidor. Ja, så lyder rubriken på den sista delen i kapitlet Stockholm växer och breder ut sig. Ur Lars Erikssons bok Stockholms historia under 750 år. De flesta städer har alltid haft en sån uppdelning av sin befolkning att de välbärgade har valt att bo på en viss plats i staden, till exempel nära det kungliga slottet. Och de har fått den bästa utsikten, eller så fjärran som möjligt från miljöförstörande industri. Och på motsvarande sätt har de minst bemedlade ofta samlats i allt mer nedslitna områden, som i extrema fall har förvandlats till gettoliknande stadsdelar. Och ibland har de ekonomiska och sociala faktorerna förstärkts av religiösa eller nationella gränser. En sådan uppdelning finner vi även i Stockholm. Om vi riktar blicken mot kartan och ser var Stockholms gräddhyllor och skuggsidor har funnits, allt sedan senmedeltiden, så får vi samtidigt veta en hel del om stadens utveckling under många hundra år. Redan i det äldsta Stockholm på Stadsholmen fanns det en ganska klar uppdelning. I det södra av stadens fyra kvarter runt Järntorget samlades i slutet av 1400-talet de främsta köpmännen. Medan det inre kvarteret runt Stortorget framförallt hyste de mer välbärgade hantverkarna. I det östra kvarteret längs Österlånggatan är bilden mer splittrad. Här bodde en hel del välbärgade köpmän, men också fiskare och andra i stadens lägre sociala skikt. Om Järntorget utgjorde kärnan i stadens mer välbärgade kvarter, så existerade en mer skuggliknande tillvaro i de västra kvarteren. Från Västerlånggatan och ner mot Mälaren. Här trängdes lägre hantverkare med icke-borgerliga daglönare, pigor och arbetskarar. Enstocka kåkor ute på malmarna beboddes av daglönare och tiggare. Och bilden är ännu i slutet av 1500-talet under 1600-talets första hälft ganska likartad. Om än med några viktiga undantag. Järntorget och den närmaste delen av Västerlånggatan är ännu stadens borgerliga gräddhylla. Här återfinns storköpmän av internationella dimensioner, som till exempel Mårten Trotsig, som är ett namn till en gränd, och Erik Larsson von der Linde, alldeles torgets närhet på Västerlånggatan. I det gamla östra kvarterets utkanter hade nu skeppsbroraden börjat växa fram. Och den drog snart till sig många av stadens mest välbärgade borgare. Omvandlingen av Gråmunkaholmen med allt fler adelspalats hade också inletts, och kring de nya stora och lilla nygatorna stod snart adelspalatsen som spön i backen. Kring Södermalmstorg och början av Götgatan hade flera adelspalats börjat byggas. Här bosatte sig bland annat Gustav II Adolfs ungdomskärlek Ebba Brahe, även riksrådet Johan Skytte och den välbärgade borgaren Jakob Gröndell. Öar av social misär fanns kvar inne i staden mellan broarna, men hade i allt större utsträckning förskjutits ut till kåkstäder som klättrade upp längs Söders karga klippor eller hukade i svackor längs Brunkebergsåsens mäktiga kropp i norr. Gräddhyllorna hade blivit fler och mer utspridda i den allt större staden, men detsamma kunde sägas gälla för skuggsidorna. Under 1700-talet hade de många adelspalats som vid mitten och slutet av 1600-talet grundats nere på Norrmalm kring Drottninggatans början bidragit till en social förvandling av dessa kvarter. Många mindre bemedlade hade tvingats flytta längre ut från stadskärnan, bort mot Hötorget, och i vissa fall än längre norrut. En rad adelspalats hade också rests på Blasieholmen, som med sin avgränsade yta snart intog tätpositionen som Stockholms sociala gräddhylla. Båtsmän, hantverkare, fiskare och soldater flyttade från holmen och fyllde istället kåkar och stugor på det vidsträckta ladugårdslandet, det vill säga området från Packartorget, idag Norrmalmstorg, och österut. På Södermalm hade Södermalmstorgs position som sockerbit för socialt ekonomiskt framstående stockholmare allt mer förstärkts. Och detta samtidigt som andra små fläckar av den borgerliga staden fick ett påtagligt sätt att avvika från den omgivande fattigdomen. Det gällde till exempel kvartering kring Adolf Fredriks torg, idag Mariatorget. På Kungsholmen fanns nu på 1700-talet många industrier och lägre hantverkares verkstäder, och det gav stadsdelen en speciell prägel. Även om enstaka större gårdar fanns insprängda i kvarteren mellan Kungsholms kyrka och Riddarfjärden. Inne på själva Stadsholmen, som nu härbärgade en minoritet av stockholmarna, upplevde det handelsidkande borgerskapet, skeppsbroaden, sin storhetstid i de mäktiga husen ut mot Saltsjön. Under 1800-talet skedde ytterligare förskjutning av de ruffiga kvarteren ut mot den omgivande landsbygden, även om enstaka öar av stor social misär blev kvar, till exempel kring Vita bergen. Gamla stan blev också allt mer sliten och nedgången, och den gamla stadskärnan inledde en hastigt accelererande resa i den sociala nedförsbacken. På Ladugårdslandet från 1885 kallat Östermalm växte en rad fashionabla kvarter upp längs de nya avenyerna Karlavägen, Narvavägen, Villagatan och i sin mest uttalade form Strandvägen. Men i många Östermalmskvarter bosatte sig välbärgade familjer i gathusen, medan andra och lägre sociala grupper fortsatte att bo i gårdshusen. Och på det viset var det flera kvarter som inom sig kommer rymma en stor social bredd. Och där fingas vi runda av för idag. Därför att nu är klockan snart 8. God morgon, det här Radio Nacka. Lasse heter jag, finns här varje morgon mellan 7 och 8. Vi sänder på 99,9 MHz. Och jag missar inte Stures sändning imorgon också mellan 17 och 18 förresten. Det är nu onsdagen den 28 april. Våren börjar allt mer närma sig. Vi kommer att få en 11 grader idag. Inte så varmt, men vi kommer få idel sol idag och enstaka moln kanske bara. Just nu har vi en 8-9 grader här i Nacka. Så jag tackar för mig och vi hörs igen imorgon klockan 7. God morgon. ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka.